Ja, die war auch, die war total verändert nach all diesem Leben lang.
Över 900 människor i Demin valde att begå självmord framför att leva under sovjetisk ockupation. Flera hundra dränkte sig här i åarna runt staden.
Das waren Frauen, also ich habe immer gesehen Frauen, die ihre Kinder an der Hand hatten und dann zum Wasser liefen. Ja, es waren Einzelne, es waren auch ganze Familien, also ältere Menschen, auch, also ältere Männer. Und viele hatten sich auch zusammengebunden. Also da habe ich gedacht, was soll denn das? Also weil ich das gar nicht begriffen habe, was sie eigentlich vorhatten. Es waren auch einzelne Personen und Kinder liefen dann auch am Ufer rum, die dann auch ihre Eltern und Familien verloren hatten. Und dann das Bild, auch die, wo schon die Nacht davor ja ins Wasser gegangen waren, eben diese fürchterlichen Bilder, diese aufgedunsenen Körper und ja, so rot-bläulich. Und dann hat sie uns eben auch geschnappt und wollte und rannte mit uns zu dem Fluss. Und wir beide haben geschrien und meine Großmutter hinterher. Und also wir waren kurz am Ufer, aber sie hat es noch geschafft, dass wir nicht reingesprungen sind, nicht?
Det var Hitler och nazisterna som hade utlöst allt det lidande som drabbade Tyskland. Nu skulle också fyren ta sitt liv. Men först när de sovjetiska trupperna bara stod på några meters avstånd från honom. Strax före 2:30 på eftermiddagen den 30 april 1945 sköt sig Adolf Hitler. Nazismen hade krossats, men priset var fruktansvärt. Det fanns många skäl till att tyskarna, till skillnad från italienarna, hade kämpat till sista blodsdroppen. Det avgörande var oförmågan att göra sig av med Hitler och rädslan för de sovjetiska soldaterna, som man hade lärt sig att betrakta som undermänniskor. Hitler hade sagt att när han dog skulle han lämna efter sig ett stort och mäktigt Tyskland. Men arvet efter Hitler blev något helt annat. En ny kunskap om vad mänskliga varelser är kapabla att göra. Den tyskfödde filosofen Karl Jaspers, som själv förföljdes av nazisterna, skrev efter kriget: det som har hänt är en varning. Den som glömmer det bär på en skuld. Det här har kunnat hända. Och det kan fortfarande hända igen. Vilket ögonblick som helst.
Vill ni följa också diskussionen om vad vi i Sverige visste om det nazistiska Tysklands förbrytelser, om förintelsen och våra affärer med Tyskland? Ja, då får ni vara lite aktiva nu. Tryck på programväljaren och följ med över till ettan. Ja, välkomna tillbaka till Dokument utifrån, nu alltså i ettan. Här i dokumentstudion finns nu också tre historiker. Alf W. Johansson, Helene Löv och Mattias Tydén. Får jag börja med att fråga dig först, Mattias. Den här BBC-serien som vi nu har sett, har den, tror du, tillfört svenska tv-tittare ny kunskap om vad som hände under nazismens välde?
Ja, det tror jag verkligen den har gjort, eftersom den illustrerar många komplicerade skeenden här på ett rätt begripligt sätt. Man vardagslivet illustrerades till exempel. De här intervjuerna var ju väldigt fascinerande och skakande många gånger som vi såg. Och hur angiveriet fungerade fick vi se personer som idag konfronterades med vad de hade gjort för 50 år sedan. På det sättet tror jag förståelsen för hur systemet fungerade i den här terrorstaten då, att det faktiskt kan ha blivit lättare att förstå. Och sen finns det ju också för oss säkert också nya källor till exempel som vi kanske inte helt har varit medvetna om som man använder här.
Helene, samma fråga till dig. Lärde du dig själv rent av något nytt att titta på den här serien?
Ja, det fanns ju naturligtvis vissa nya aspekter som kom fram, viss nytt källmaterial och så vidare. Och sedan så är ju just de här intervjuerna, det måste vara en fantastisk prestation att få dessa människor att tala och också att spåra upp dem. Jag tyckte den var en oerhört fascinerande serie och också att man la tonvikt vid ideologiska aspekter och förklarade också hur staten fungerade, hur de olika delarna hängde samman. Jag tyckte den var en oerhört fascinerande serie.
Alf Johansson, behöver vi det här perspektivet? 50 år har gått drygt sedan kriget tog slut för att kunna betrakta nazismen och förbrytelserna på rätt sätt?
Ja, det är klart vi behöver det. Alltså därför att nazismen i sig representerar ju ett slags civilisationssammanbrott. Vad som hände under andra världskriget är ju någonting som vi ännu inte till fullo har kunnat ta till oss, tror jag. Och därför är det en ständig dialog som vi måste föra med i denna tid. Och en reflektion över vad som hände då och hur var det möjligt. Det är en ständigt återkommande fråga som vi ställs inför. Och det ställer ju den här serien också givetvis. Vad jag tyckte var särskilt intressant var ju just att man hade så, och som jag tyckte var särskilt skakande var ju de här intervjuerna med förövarna. Att man hade fått så många förövare att ställa upp framför kameran. Det gjorde på mig ett starkt intryck. Mm.
Vi satte som rubrik för det här samtalet. Vad visste vi här i Sverige om förintelsen? Du är en av de historiker som har börjat omvärdera synen på Sverige under andra världskriget.
Ja, jag har studerat hur minnet av andra världskriget har behandlats och tagits upp i Sverige efter 1945 bland annat. Och jag kunde där konstatera att Sveriges historia under andra världskriget diskuterades häftigt under åren efter kriget. Men sen kom debatten i hög grad att tona bort, och det kom att uppstå ett slags konsensus att den politik som Sverige förde under kriget var egentligen den enda möjliga.
Varför det, tror du? Var det för att man skämdes för vad som hade hänt? Eller?
Det var väl ett sätt att hantera den ambivalenta känsla inför den svenska, de ambivalenta känslor som fanns inför den svenska politiken under andra världskriget. Att man försökte på något sätt hantera den och man förde in, det uppstod som jag såg det, när jag studerade det här, en slags klyvning i det svenska medvetandet. Å ena sidan ansåg man att den politik som fördes var realistisk, klok och välavvägd, att det var den enda möjliga politiken, att de som försökte kritisera den politik som fördes de menade egentligen att Sverige borde ha gripit in i kriget. Å andra sidan så det var ett småstadsrealistiskt perspektiv kan man säga som man la på kriget.
Det är väl det som alla vi som har växt upp efter andra världskriget fått lära oss, att Sverige gjorde vad vi var tvungna att göra.
Det är den ena sidan, ja. Å andra sidan så när det gäller andra världskriget i stort så såg man detta som en, där hade man ett moraliskt perspektiv kan man säga, ett moraliskt ideologiskt perspektiv. Där såg man kriget som en kamp mellan gott och ont, men när det gällde Sveriges egen politik så såg man att detta småstadsrollen gav Sverige absolution på något sätt när det gällde de moraliska och ideologiska problem som kriget och krigspolitiken uppkastade. Mm.
Mattias, vad visste vi då i Sverige om vad de tyska nazisterna hade för sig? Vad visste Sverige om förintelsen, förföljelsen av judar?
Ja, man kanske ska fråga sig också, vad ville man veta? För jag tror nog att man, går man till de öppna källorna på den här tiden, böcker, tidningar, så kan man ju se att politiken mot judarna går att följa väl under, framförallt naturligtvis under 30-talet. Det är bakgrunden. Redan 33 skriver man ju öppet om terrorn mot judarna. Kristallnatten 38 blir oerhört väl dokumenterad i svensk press, och man protesterar ju också kraftigt mot den. Så det fanns redan då en bakgrund. Man visste att judarna behandlades fruktansvärt illa i Tyskland.
Tänk, du hade med dig någon löpsedel från någon tidning, va? Om vi tittar på den.
Det här är ju ett exempel redan från våren 33, då man arrangerade bojkotter i Tyskland mot judiska affärer bland annat. Och här kan vi se att det står faktiskt, judeförföljelsen i Tyskland har börjat. Det vill säga, det här var ju inte någon överraskning. Va? Man visste att det var på gång. Så hade ju propagandan också visat tidigare. Man kände till säkert vad Mein Kampf och sådant. Vad jag menar är att det fanns, när kriget sen börjar, när förintelsen börjar 41, så finns ju det här i bakgrunden. Att man vet att vad den tyska politiken faktiskt går ut på. Men från 41 till 42 i och för sig, när förintelsen som jag sett också i tv-serien rullar igång, så då är till en början de uppgifter som kommer ut sporadiska och sätts egentligen inte in i något sammanhang. Vissa notiser slinker igenom, kan man säga. Men säg från hösten 42 skriver man allt mer öppet. 700 000 judar har dödats i uppgifter som cirkulerar, och det finns vissa personer där som är väldigt publicerade på många håll, åker runt och håller föredrag, rubriker, utrotningskriget mot judarna.
Hur var den svenska politiken utifrån denna kunskap då, om du tittar som historiker på detta? Använder man sig av kunskapen till att hjälpa människor på något vis?
Ja, så det här är ju också dubbelt. Generellt så låg ju regeringen väldigt lågt vad gäller kunskapen om förintelsen. Man bekräftade ju aldrig att det som stod i tidningarna var riktigt, till exempel. Man gick inte ut och kommenterade förintelsepolitiken, vilket de allierade gjorde i slutet av 1942. Och flyktingpolitiken var ju oerhört restriktiv fram till 41. Visserligen då före förintelsen, men det fick ju sina konsekvenser. Personer som hade kunnat räddas dog ju, därför att Sverige och många andra länder inte tog emot dem. Men det är ju ett efterhandsperspektiv i och för sig. Men vad som sen händer när uppgifterna börjar komma igenom, egentligen är det först mot slutet av kriget som man verkligen bedriver en aktiv räddningspolitik i Ungern till exempel. Å andra sidan i och för sig, de danska judarna räddas hösten 43, och det sker då helt öppet. Norska judar 42, men då sker det i våra grannländer. Va? Där var man mer engagerade. Det dröjer innan intresset vidgas. Och då har ju också kriget vänt i mindre riskfyllt att agera mot Tysklands intressen.
Mm. Helene, man ställer samma frågekomplex till dig. Det finns ju kritiker av den svenska hållningen som menar att det här var en föga ärorik tid för Sverige. Att det rent av var skamligt så som den svenska politiken fördes gentemot judiska flyktingar till exempel. Delar du den uppfattningen när du tittar i historiens sken bakåt?
Det är väldigt svårt också att lägga de här efterhandsperspektiven. Det är klart att Sverige tog emot väldigt få flyktingar, framförallt under krigets första skede. Men då ska man ju också komma ihåg att samtidigt så finns det ju starka opinioner i Sverige mot flyktingmottagandet. Och när man har den stora debatten januari, februari 39, som riksdagsdebatten rörande flyktingfrågan, så framkommer ju där från en rad debattörer just att man fruktar det här opinionsläget. Att vissa säger till exempel att det finns ingenting som kommer att föda en svensk nationalsocialistisk rörelse som en större mängd judiska flyktingar i Sverige. Och andra säger inga judar, ingen judefråga, inga svenska nazister på tillväxt. Så att det finns ju en sorts fruktan för den här opinionen. Och man får ju också komma ihåg att, precis som med allting annat, så är det ju de som syns och hörs på gatorna. Man har den här kampanjen mot Moses i grind och kampanjen som startas i Nationalsocialister. Men där kommer ju läkarföreningar, organisationer för småföretagare.
Var det här en allmän uppfattning, menar du, den här antisemitiska hållningen och nazistvänligheten? Var det allmänt i Sverige eller var det vissa inflytelserika grupper som stod för det?
Ja, alltså det är väldigt svårt att säga om det var allmän eller inte, för det vet vi inte. Vad vi kan se är ju alltså de som agerar, de som bildar opinioner, de som startar namninsamlingar. Vi vet inte hur utbredd antisemitiska föreställningar egentligen var.
Varför vet
var.
Inte det? Är inte det så också med historiker?
Men det är opinionsundersökningar på den tiden.
Finns det inget annat sätt för er historiker att titta bakåt och få reda på det? Jag ställer frågan till det. Vad tyckte folk i allmänhet då?
Nej, det är bland det svåraste man i historiker kan syssla med, givetvis, att rekonstruera motiv och attityder i en förfluten tid. Och därför att det rör sig ju inte bara med en attityd eller ett motiv, utan det rör sig om motivkomplex. Och när det gäller nazismen i Sverige under 30-talet så måste man ju framhålla att den öppna nazisten i Sverige var ju begränsad. Mm. När nazisterna fick som mest... Det var 1936 års val 0,7%, alltså mindre än 1% av rösterna i ett parlamentariskt val. Sen kommer ju frågan då om vilken mån det fanns antisemitiska attityder och hur det påverkade den här restriktiva flyktingpolitiken som Sverige onekligen förde under andra världskriget. Och det är ju ett oerhört svårt komplex att reda ut. För det fanns ju också arbetsmarknadsskäl till de här protesterna, exempelvis mot importen av judiska läkare. Men när det gäller, som Mattias var inne på, opinionen och opinionsutveckling, så har jag en känsla av att det inträffar en förskjutning och en aktivering av den svenska opinionen under kriget. Och skiljelinjen går väl där i november 1942 med deportationen av de norska judarna, som ju blir en händelse som får mycket stor genomslagskraft. Alltså, deportationen av ungefär 500 norska judar, sen kom ytterligare några hundra. Men det var ju någonting som öppet kommenterades i den svenska pressen och som, tror jag, väckte en bredare, eller medvetande gjorde för vad man skulle kalla den upplysta opinionen, att här höll någonting fruktansvärt på att ske. Och i den bok som Mattias har gett ut tillsammans med en kollega som handlar om Sverige och förintelsen, där har ju Bertil Malmberg skrivit ett stycke som heter De judiska barnen. Det publicerades i Dagens Nyheter i mars 1943. Och det visar ju att det fångar ju ett fullständigt modern medvetenhet om, vill säga, förintelsen och vad som skedde där vid denna tid.
Det finns ju också väldigt många olika opinioner vid den här tiden. Men, till exempel i samband med Kristallnatten så ordnades det demonstrationer, bland annat i Jönköping. Tusentals människor som gick ut på gatorna och protesterade. Det restes krav till den svenska regeringen att man skulle utvisa de tyskar som fanns i landet för att ge plats åt flyktingar och så vidare. Så att det finns många Sverige under den här perioden. Det är liksom inte en opinionsbild.
Men för den som ville veta så fanns alltså en stor kunskap om förintelsen, om folkmordet som tyska nazister bedrev.
Men det var ju ändå en
opinion. Jag tänkte bara säga, egentligen haka på vad Alf säger här, att om förändringen 42 och sen framåt 43, och den tror jag också är helt riktig. Men det här belyser ju också, och det var också inne på, det svåra i att se att som forskare nu idag försöka rekonstruera attityder, tänkesätt, och även om det här inte faktiskt är så långt tillbaka i tiden. Alltså fakta fanns från 42, började spridas, och 43 börjar man se just på ett annat sätt. Man känner igen i sättet att skriva då, debattartiklar och annat, just en insikt. Vi kan se att artiklarnas sätt att analysera vad som händer liknar mer den bild vi har idag. Man börjar tala om också det planlagda i förintelsepolitiken, och just att det är något så fruktansvärt att vi knappt kan sätta ord på det, skriver just Bertil Malmberg. Va? Det är ju ett perspektiv som vi känner igen från hur man idag resonerar kring förintelsen. Va? Men ta ett sånt ord som förintelsen. Det betyder ju inte samma sak 1933 som 1939, som 1942 eller som det gör idag. Och bara det att det används, och används på väldigt många olika sätt. Då, det är ett exempel på att vi så lätt förleds när vi tittar bakåt att tolka in det vi vet i efterhand. Och talar man om förintelsen, vilket man faktiskt gör, de judarnas förintelse, judarnas utrotning talas de om på 30-talet, men då menar man att de försätts i ekonomisk ruin, tvingas emigrera.
Men 43 fanns kunskap någonstans om systematiskt massmord på människor.
Det gör det, ja, det gör det. Det kan man
och ändå fortsätter, om jag får svänga lite grann in till sådant som har blivit uppenbart för de flesta svenskar under det senaste året, nämligen Sveriges officiella affärer med Nazi-Tyskland. Vi tog emot guld som man med största säkerhet visste var rövat på ett eller annat sätt. Hur förklarar man det här när man tittar bakåt? Finns det någon förklaring till att Sveriges myndigheter och regering agerade på det här viset?
Nej, alltså det, på många sätt är det ju skamligt. Men ur vårt perspektiv. Men sätter man i det perspektivet som fanns då, så småstatsrealismen som Alf talar om. Jag menar, det handlar inte om att det handlar om att försöka förstå vad som hände, inte att försvara det. Jag tycker inte vi kan försvara det på något sätt.
Men hur kan vi förstå att det blir uppenbart för svensken i allmänhet först nu då? Först 1997 egentligen så blir det allmänt känt att vi tog emot rövat nazistguld till exempel.
Den här debatten har ju dykt upp med jämna mellanrum under hela efterkrigstiden, och det har ju publicerats väldigt mycket, och det har ju också bedrivits hemskt mycket forskning. Men sen plötsligt så på något sätt så är det tid för den här riktigt stora debatten. Jag vet egentligen inte varför det inte har grävts upp tidigare, eller varför man inte har haft mycket mer debatt, för att det har ju de facto forskats mycket också på detta.
Ja, det har ju funnits ett helt forskningsprojekt om Sverige under andra världskriget som jag själv medverkade i. Men jag skulle ändå vilja framhålla att i vissa avseenden så befinner sig forskningen om andra världskriget i sin början. Och det gäller även Sveriges historia under andra världskriget, därför att vissa områden är praktiskt taget åtminstone ytterst sporadiskt utforskade. Det gäller exempelvis tryckfrihetspolitiken och hela det försök som gjordes till opinionskontroll under andra världskriget. Hur informationsstyrelsen fungerade har vi inte någon riktig överblick över, alltså i detalj, och även tryckfrihetspolitikens utformning. Men även en sån central sak skulle jag vilja säga som de svensk-tyska relationerna. Där finns ännu mycket, återstår ännu mycket forskning att göra.
Alltså, uppenbarligen också i öppna arkiv finns det handlingar som inte är granskade och inte så att säga, kommer till allmänhetens kännedom. Bara ett litet exempel, en av rapportens reportrar träffade på ganska mycket av en tillfällighet ett dokument förra året som blev rätt uppmärksammat, där det visade sig att familjen Wallenberg och Enskilda banken stötte på Riksbanken för att genomföra affärer med Nazi-Tyskland som inte var det snyggare slaget.
Det finns ju alltså enorma arkivmängder från kriget.
Varför har inte ni forskare tagit fram det här tidigare då?
Vi håller på, och sen är det också en annan sak. Forskning kan inte bedrivas utan anslag. Forskning kan inte heller bedrivas utan att någon anser att den här forskningen ska prioriteras. Det kanske har varit så också att forskning kring andra världskriget och den här typen av problematik under en viss period har varit lågprioriterat. Mm. Sedan så är det också så, för att anknyta till vad Alf säger om vad vi saknar. Vi saknar också forskning om hur flyktingmottagandet gick till i detalj, hur det såg ut i gränstrakterna, underrättelsetjänsterna, säkerhetstjänsterna, men framförallt det lokala perspektivet finns nästan ingenting.
Eller är det en annan fråga, ett annat sätt att ställa frågan är, har de eventuella sanningarna som skulle komma fram varit för obekväma för att ni forskare skulle få anslag, Mattias?
Jag tror faktiskt inte det. Det är någon sorts konspirationsperspektiv som jag inte delar. Och det har ändå, tar vi det projekt som Alf faktiskt var med i och som Stig Ekman och andra ledde. Det var ju en pionjärinsats. Jag tror även internationellt. Ett så stort projekt som inleds redan på 60-talet och ett 20-tal avhandlingar. Och mycket grävde sig fram redan då. Problemet var väl att ni inte hade tillgång. Det var inte vissa arkiv där som ni inte fick. Och på det sättet kanske då att det var för känsligt. Men mycket grävdes fram. Mycket som faktiskt idag presenteras som nyheter har vi känt till i 20 år.
Och då det frågar finns ju man debattörer sig, som inte är historiker, väl att märka, va? Men som är debattörer och som har varit väldigt aktiva i de senaste 2-3 årens debatter om Sveriges roll under andra världskriget, som hävdar att vi i Sverige och i andra neutrala länder, vi kom undan för lätt strax efter världskriget. Debatten här, uppgörelsen blev inte lika grundlig just därför att vi inte hade varit delaktiga i kriget. Och att därför kom det senare hos oss. Jag tror att det ligger någonting i ett sånt resonemang.
Ja, det kan det göra, för att i de neutrala länderna så var det ju en kontinuitet i den politiska maktutövningen. I de andra länderna så kom det ju ofta nya män till makten, och det ledde ju till att i vissa länder så fördes det ju inte, till exempel i Norge och Danmark, det rättsuppgöret i Norge, det var ju en process som skakade hela det norska samhället. Men i Sverige blev det på något sätt, i och med vitböckerna, man hade en viss försök till att lägga korten till bordet, på bordet, men det var ju någonting som kom av sig mot slutet av 40-talet.
Men även i Norge sker nu en omvärdering av mycket av vad som hände under kriget. I Danmark sker detsamma, och i en mängd andra länder. Så det här är ju inte alls någon unikt svensk företeelse. Det är vissa frågor,
ingen tillfällighet som gör, eller är det bara en tillfällighet kan jag säga, som gör att det är Schweiz och Sverige och Portugal, neutrala länder under kriget, står vi i centrum för diskussionen om vad som hände under de här åren just nu?
Nej, det är ju egentligen inte så konstigt, för att tidigare så har man ju uppehållit sig väldigt mycket kring de andra länderna, de krigförande länderna också. Men sen är det också det att det är en helt ny generation också, människor som söker kunskap. Och då ställer man nya frågor, och då omvärderar man det gamla materialet, och man ställer också nya frågor till källmaterialet. Det är egentligen en naturlig process att det blir så här.
Men varför dröjde det 50 år innan vi ställer frågan, vad gjorde de neutrala länderna för affärer med rövat naziguld?
Det kan också bero på att den frågan inte var aktuell i debatten, eller ingen tänkte på den. Det fanns liksom inte bland det som man ansåg var angeläget att kartlägga. Och sen kan det också bli så efter de här jättestora forskningsprojekten som SUA-projektet, att det blir en naturlig tillbakagång, för att man forskarsamhälle känner också en sorts mättnad. Nu har det gigantiska projektet genomförts, och man känner kanske att man fått svar på oerhört mycket frågor. Och sen så dyker upp nya generationer med nya frågor. Och sen så börjar ju en sån process som med guldhandeln till exempel i ett land. Och där hittar man material, och det leder vidare till andra länder. Och sedan så blir det en sorts...
Men det här med guldhandeln, förhållas vid det exemplet där. Det har ju till och med skrivits romaner om saken. Och de har nästan avfärdats som fantasifoster. Om att en massa guld fördes från Tyskland, hamnade i schweiziska banker.
Det här är ju spekuleras. Det har ju funnits artiklar och inslag i medierna kring det här guldet och gömda nazistiska tillgångar och så vidare. Praktiskt taget sedan krigsslutet, där man har spekulerat i var detta har tagit vägen. Men att det har liksom inte varit en stor fråga.
Det här är ju dubbelt... Som historiker får vi naturligtvis inte luta oss tillbaka och vara nöjda. Va? Mycket, mycket mer kan göras och borde säkert ha gjorts. Men det är för enkelt att säga bara, varför har ni historiker inte berättat detta? Jag menar, det här är ju ett samspel mellan historiker, mellan massmedia. Man kan lika gärna fråga sig, varför dröjde journalister 20 år efter SUA-projektet innan man satte det här på dagordningen? Jag menar, vi har alla i så fall samma ansvar. Och där, det som jag också varit inne på, självklart så... Är det väl så att nazismen, även förintelsen, har under lång tid inte betraktats som en del av svensk historia? Och det har varit ett stort problem. Det har någonting som hade varit fruktansvärt, men det har egentligen inte rört oss. Därför tror jag har många av de här frågorna inte ställts.
Finns det idag, nu ställer jag frågan till er alla tre och vill att ni svarar på den. Finns det idag i Sverige arkiv eller ämnesområden som ni känner till som är outforskade, där ni tror att det finns mer kunskap att hämta om Sveriges roll under de här åren?
Ja. Ja, det är klart att det finns en mängd arkiv som fortfarande är utforskade.
Och stora finns arkiv... här i Sverige alltså?
Ja, givetvis. Jag nämnde det här med opinionsmaterialet, Informationsstyrelsens arkiv. Det finns ju massor av material där som fortfarande inte... Folkberedskapen, hur man byggde upp det, och ett system med informanter över hela Sverige som skulle rapportera om stämningarna på orten och liknande. Hela denna aspekt, just hur man försökte vinna kontroll över opinionen, tror jag är ett viktigt...
Finns det stängda arkiv som historiker inte kommer åt idag?
väldigt få.
Men är det...
Vad är det för arkiv som är stängda? Är det privata företagsarkiv då i så fall?
Ja, privatpersoners arkiv naturligtvis. Har någon central person deponerat sitt arkiv till Riksarkivet eller någon annanstans så bestämmer ju de vem som får titta på det. Så sådana typer av arkiv finns ju alltid bestämmelser kring som inte kan kringgås. Men när det gäller det offentliga materialet så är det ju egentligen inte, som jag ser det, några enorma mängder som är hemligstämplade. Ja, hemligstämplade är de, men det betyder ju inte att de inte är tillgängliga för forskning.
Mattias, om du fick välja, om du hade pengar och tid och fick välja och kasta över en något arkiv.
Ja, alltså jag skulle gärna komplettera då den här studien som Ingvar Svanberg gjorde om kunskapen om förintelsen, för vi tittade ju bara på det tryckta offentliga materialet och kompletterar det med att försöka på något sätt se hur mera gemene man uppfattade detta, hur det mottogs och via dagböcker, brev och sådant. Sådana studier har gjorts i andra länder och det skulle vara intressant. Och det är naturligtvis ingenting som behöver vara särskilt hemligt eller konstigt att titta i.
Men ni är överens alla tre, om jag förstår det rätt i alla fall, nu protesterar om ni inte håller med. Ni är överens om att det finns mycket mer kunskap, eller det borde finnas mycket mer kunskap att hämta. Forskningen har mycket kvar att ägna sig åt i alla fall om de här åren och Sveriges roll.
Ja.
Okay, för jag växlar spår här när vi har ett par minuter kvar innan vi måste sluta. Man brukar säga att man ska lära sig av historien. Idag när nazister åter agerar i Sverige och i andra länder, vad kan vi lära oss av det som hände i Tyskland på 20- och 30-talen för att undvika att vi hamnar i en ny katastrof så som det varnas för i slutet av den här dokumentärfilmen vi har sett nu?
Ja, det är... På det mest allmänna planen får man säga att upprätthållande och kampen för människovärdet, det är ju det som det ytterst alltihop handlar om. Därför vad som hände i Ryssland var ju att, i Tyskland var ju att människovärdet gick förlorat. Bilden av människan, som Karl Jasper säger, har sagt vid något tillfälle, gick förlorad i Tyskland. Och kampen för människovärdet, det är ju den lärdom som man måste dra av det. Och det är ju inte någon enkel sak, utan det ställer ju samhället inför väldiga uppgifter. Det innebär ett väldigt åtagande från ett demokratiskt samhälles sida.
Helene, du har studerat den nya nazismen ganska noga också. Om du jämför den med vad som hände under i Tyskland, ser du likheter eller är det bara skillnader?
Man får komma ihåg att för de nationalsocialistiska grupperna så finns det ju definitivt före och efter 45. Och sen är det också så att de grupper som finns idag är ju inte exakt identiska med de som fanns då. De har ju genomgått en organisatorisk och ideologisk transformeringsprocess som ännu så länge inte är avslutad. Men det finns ju alltså gigantiska skillnader mellan dåtidens och nutidens. Dels så är nutidens internationalister. De är inte nationalister, utan de ser i ett perspektiv av den vita rasen i ett globalt perspektiv, om man säger så. För dem är inte nationen intressant på samma sätt som för de gamla. Och sedan så är det också så att de är inga politiska partier. De är inte uppbyggda på ett sådant sätt att de skulle ställa upp i några parlamentariska val eller att de skulle försöka bilda någon sorts partistruktur. De är ett sätt att leva, ett sätt att vara, en sorts samhälle i samhället.
De måste behandlas på ett annat sätt.
Ja,
det är... Mattias, är det någonting som du ser som vi kan dra nytta av lärdomar från historien?
Alltså... Det är på två planer. Å ena sidan måste ju minnet, kunskapen hållas levande. Och det gäller ju sådana konkreta saker som undervisningen i skolorna, den här tv-serien till exempel. Men på ett annat och djupare plan är ju det också Alf inne på här. Att värna om demokratin. Och det handlar ju om att rätten till arbete, rätten till en god levnadsstandard för, så att det inte blir en grogrund för sådana här rörelser. Och också att demokratins institutioner fungerar, att vi har tillit till dem. Och då är ju en detalj i detta är sådana skandaler som vi har haft runt om i Sverige på kommunal nivå, där man börjar tappa tilltron till de demokratiska institutionerna. Det kan ju vara förödande på sikt.
Jag måste avbryta samtalet nu. Tack er så mycket för att ni ville komma hit idag och föra det här samtalet. Vi ska fortsätta med ämnet som sådant i nästa dokument utifrån.